Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'du fa ahlan wa sahlan till den femte lektionen i förklaringen på hadith Jibril. Och vi har ju börjat tala om arkanul iman, som vi nämnde är en av de mest viktigaste av saker muslimen måste känna till. Eller det är det viktigaste muslimen måste känna till. Sin iman, tron på Allah och dess förgreningar. Och vi har ju talat om al-iman billah, att tro på Allah, vad det innebär, tro på Allahs existens, att särskilja Allah i tron på vad Allah azza wa jall gör, hans rububiyya, att särskilja Allah i hans uluhiyya, i att endast styrka Allah subhanahu wa ta'ala, och att särskilja Allah azza wa jall i hans vackra namn och egenskaper. Och vi talade i förra veckan om den andra pelaren av imans pelare, vilket är tron på Allahs änglar. En tu'mina billahi wa malaikatihi. Och vi kommer idag att tala om den tredje pelaren, vilket är att tro på Allahs uppenbarade skrifter och böcker. Och en tu'mina bi kutubihi, att tro på Allah azza wa jalls böcker och skrifter. Vi kommer att läsa från Sheikh Abdelmassens bok, där han förklarar denna punkt. Sen kommer vi nämna lite fawaid, lite andra nyttor. Vad det innebär att tro på Allah azza wa jalls bok. Att tro på Allah azza wa jalls bok är att bekräfta den och att, eller tro på Allahs böcker, alla böcker som Allah har uppenbarat och dess innehåll. Och att tro att de alla är sanna och innehåller endast sanning. Och att dessa böcker är uppenbarade och de är inte skapade. Och att dessa böcker innehåller vad som ger människan lycka i detta liv och i kommande liv. Och att dessa böcker varnar för allt som ger människan olycka i detta liv och i nästa liv. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْقَى. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger till Adam att den som följer min hudaya, min vägledning, alltså min uppenbarelse, kommer aldrig gå vilse och kommer aldrig att bli olycklig. Så denna bok, dessa böcker som Allah har uppenbarat, och Koranen är den sista, kallar till allting gott. Och den som följer Allahs uppenbarelse kommer aldrig att gå vilse i detta liv och kommer aldrig att bli olycklig, utan kommer att få en total lycka i detta liv och i nästa liv. Alhamdulillah. Men den som vänder sig bort från Allahs bok, vägrar att tro på den, att följa den, har lovats ett liv, ett miserabelt liv. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Att den som vänder sig bort från min påminnelse, yani Koranen, kommer att få ett lågt liv. Banka, yani ett liv präglat av bekymmer, problem och motgångar. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمْ. Och vi kommer att låta honom återuppstå på domedagen i ett blindt tillstånd. Så som han var blind i detta liv, blind för att acceptera och följa sanningen trots att den låg framför honom, kommer han att belönas eller straffas med denna blindhet på domedagen. Må Allah skydda oss. Så den som vänder sig bort från Allahs bok kommer att få ett liv präglat av bekymmer, motgångar och besvär. Subhanallah. Så all lycka finns i att följa Allahs uppenbarelse i alla tider. Och i denna tid, Al-Quran Al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala har beskrivit Al-Quran med väldigt många vackra beskrivningar. Allah har sagt att denna bok är en rahma, en barmhärtighet. Allah azza wa jalla har beskrivit Koran med att den är mubarak. Den är en välsignad bok. Ju mer du tar åt dig av Koranen, lär dig Koranen, lever efter Koranen, kommer du att bli välsignad. Ditt liv kommer att bli välsignat. Och ju mer du vänder dig bort från Koranen, ju mindre välsignelse kommer du ha i ditt liv. Subhanallah. Allah azza wa jalla nämner också att Koranen är nur, ett ljus, med vilket människan finner vägledning i livets mörker. Människan finner svar på livets frågor i denna bok. Vägledning till Allah och till hans paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nämner också att Koranen är shifa lima fi sudur. Det är bot, en medicin för vad som finns i människans bröst. Eller ta bort alla dina bekymmer, problem, tvivel och liknande saker. Och ger dig den här sanna hälsan. Och även är Koranen medicin för vanliga sjukdomar. Om man gör ruqya och så vidare. Det finns olika sätt att bota sig på. Så Koranen är medicin. Subhanallah. Och Allah subhanahu wa ta'ala beskriver också Koranen med att den ger människan liv. Ja, ger människan liv. Har ni hört det? Allah subhanahu wa ta'ala säger: Ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhikum. Troende, besvara Allah och sändebudet då de kallar er till det som ger er liv. Allt som Allah kallar till i Koranen, gör inte, följ denna väg, ger människan liv. Och så sak samma, det som profeten Muhammed kallar till alayhi salatu wasalam, ger människan ett sant värdigt liv. Så vad innebär det? Att om man inte ger gehör till Allahs kall, till profetens kall alayhi salatu wasalam, då är man inte fullt levande. Din själ kommer att vara en som livlös. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala också i Koranen: Awa man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kama mathaluhu fi adh-dhulumat. Att kan man likställa den personen som var död och vi gav honom liv och ett ljus med vilket han kan gå med bland folk, med folk som går i mörker. Yani kan de likställas? Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala här att människan är i mörker och livlös. Men den som finner Allahs vägledning, Koranen, ljuset av al-iman, kommer att få liv. Ahyaynahu. Yani vi gav honom liv. Och tog honom ut från mörkret in till ljuset. Subhanallah. Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah är al-wali, beskyddare till de troende. Han tar dem ut från mörkret in till ljuset. Subhanallah. Så människan blir levande av denna uppenbarelse. Och därför när man träffar oftast folk som har problem, som har motgångar, bekymmer, depressioner och liknande, det är folk som vänder sig bort från Allah, vänder sig bort från Allahs bok. Wallahi, jag har aldrig sett en alim, en person som är kunnig, en person som är på vägen av kunskap, som har dessa bekymmer och problem och depressioner. Jag har aldrig sett det. Och jag har aldrig hört om det ens. Subhanallah. För när du är nära Allah och du lever enligt Koranen, du lever med Koranen, wallahi, Allah kommer ge dig lycka. Du kommer att vara en sant levande människa. De som känner mörker, tomhet inom sig, känner distans mellan sig själva och Allah, rannsaka er själva. Men hur är ni med Koranen? Hur är ni i er iman? Hur är er relation till Allah subhanahu wa ta'ala? Kom närmare Allah, kom närmare hans bok. Så Koranen ger människan liv. Och för att betona detta återigen, så säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Att vi uppenbarade till dig, ja Muhammed, en själ från oss. Allah kallar Koranen för själ, ruh, subhanallah. Varför? För återigen, den ger dig ett sant, riktigt liv. Och det här vet de som levt som icke-muslimer och accepterat islam och jämför deras två liv, att de var i mörker, de var som döda och blev levande. Allah räddade dem och gav dem liv och ljus med denna bok. Så alhamdulillah ala ni'mat al-islam. Så Koranen och Allahs uppenbarelse generellt genom alla tider leder människan till det bästa. Inna hadha al-Quran yahdi lillati hi aqwa. Allah säger att denna bok leder till det som är bäst i alla aspekter. Den leder till vad som är bäst inom aqida, inom trosuppfattning, tauhid, hur man ska tro på Allah. Wallahi, det finns inget mer logiskt. Aqida och trosuppfattning enklare än den islamiska. Logiska, helt utan motsättningar. Den leder till det bästa när det kommer till dyrkan. En balanserad, lagom dyrkan, inte för mycket, inte svår, komplicerad. Den gynnar dig, den skadar inte dig. Ja. Den bästa akhlaq, den bästa karaktären leder också denna bok till. En allting gott nämns i denna bok. وَمَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Allah nämner att vi inte utelämnat någonting i denna bok. En allting som människan är i behov av finns i denna uppenbarelse. Och därför, vad var det sahaba sa radiyallahu anhu med detta vackra uttalande? Att Muhammad a.s. lämnade oss inte utan att han nämnt en vishet i allting. Yani om det så vore, han har inte lämnat någon sten ovänd, typ. Eller fågel som flyger i himlen, utan att han nämnde en vishet bakom den. Och därför så sa ju också profeten Muhammad alaihissalam att jag har, det finns ingenting som för er närmare till Allah förutom att jag har beordrat er med denna sak. Och det finns ingenting som för er längre bort från Allah förutom att jag har varnat för denna sak. Så alhamdulillah, islam, kamil, perfekt, perfektion. Det finns ingenting som saknas i religionen. Utan alhamdulillah, islam är den vackraste, finaste och mest fullbordade religionen. Så dessa böcker, när det kommer till tron på böcker, så är det samma sak som tron på änglarna. Att det finns en generell tro på böckerna och det finns en specifik tro. Okej? Och samma sak kommer vi nämna gällande profeterna. Okej? Och domedagen. Den generella tron på Allahs uppenbarade böcker är att Allah har sänt böcker till sina sändebud, till varje samfund, för att vägleda människan. Okej? Det är den generella tron. Allah har sänt böcker. Vad heter alla böcker? Allah har alam. Till vem exakt sändes de? Och hur stora var de? Hur många verser var det? Vad innehöll de? Allah har alam. Vi kommer komma tillbaka till vad de innehöll generellt. Men specifikt, det vet vi inte. Men vi tror på dem. Specifikt, eller generellt. De böcker Allah har uppenbarat genom alla tider. Och Allah har ju skickat 124 000 profeter. Alla hade en bok, en uppenbarelse. Okej? Det är den generella tron. Den specifika tron är att tro på de böcker Allah nämnt i Koranen. Och de är, vilka? Om man talar om tidsordning, det blir först då Suhuf Ibrahim. För Ibrahim blir då här den första profeten. Och sen har vi Ibrahim och Mosa. Suhuf och Mosa. Och vi har ett Taurat, den boken som Mosa a.s. fick ta emot. Och vi har El Injil, som profeten Isa a.s. fick ta emot. Och vi har Zabur, nämnde vi den, som profeten Dawud a.s. fick. Och vi har Al-Quran Al-Karim. De här böckerna tror vi på specifikt, för de nämns i Koranen. Suhuf Ibrahim och Musa nämns två gånger i Koranen. Zabur nämns två gånger i Koranen. Ett Taurat och Injil nämns jättemånga gånger. Jag tror att Taurat nämns 18 gånger i Koranen. Då profeten Musas berättelse är den mest återberättade berättelsen i hela Koranen. Då nämns också Musa och den boken som han fick. Och det var ett Taurat. Det var en lagbok, det var en religiös vägledning som skickades till Ben Israel. Okej? Och sen efter Musa kommer ju då El-Injil. Och vissa nämner att El-Injil, som profeten Isa a.s. fick, var en bok som kompletterade ett Taurat. Den kom inte och upphävde ett Taurat, utan den kom och kompletterade. Och med vissa lättnader också. Det var vissa svåra regler och bestämmelser som Ben Israel hade. Och då kom han för att underlätta. Och att El-Injil nämns också innehöll mycket zuhud wa raqa'iq. Yani saker som mjukar upp människans själ. För att Bani Israel hade med tiden blivit väldigt, vad kan man säga, hårda, hårdhjärtade. Och väldigt, det var väldigt så här, man ska läsa texten och man, det var inte så själsligt deras tro. Islam är både själslig och yani, man lägger vikt på hjärtat och dyrkan och så vidare. Allt, det är en kombination. Yani. Det själsliga och det fysiska. Och det fysiska, precis. Så kom då El-Injil. Och sen då sista boken var Al-Quran Al-Karim. Den boken som gavs till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Och sheikhen nämner att Koranen är unik. Den särskiljer sig från resten av tidigare uppenbarelser. Och en sak som de lärda nämner, utöver det som sheikhen kommer säga, är att Koranen samlar all tidigare kunskap. Genom alla tidigare uppenbarade böcker. Och all den visdom och kunskap och ljus som har funnits i den finns i Koranen. Så även om vi idag skulle hitta tidigare skrifter, vi är inte i behov av dem. Vi kommer inte följa dem, utan vi kommer bara följa Koranen. För den innehåller allt vad de tidigare skrifterna har innehållit. Så Koranen är då den sista boken och den har vissa unika karaktärsdrag. Och när det kommer till tron på böckerna så är Koranen unik ur den aspekten att vi tror på allt som finns i Koranen. Varenda ord, varenda bokstav måste vi tro på. De andra böckerna, Allah alam, vad som fanns i dem. Vi tror på ett Taurat och ett Injil, att Allah uppenbarar dem. Men exakt vad de innehöll och vad som stod i dem, det vet vi inte. Eller hur? Men Koranen specifikt, det vet vi. Vi vet att den är bevarad. Texten finns där. Och då tror vi på hela Koranen. Okej? Och vad som också faller in under tron på Koranen är att lyda alla dess påbud. Tro på allt vad Allah har berättat. Och att underkasta sig alla Allahs påbud. Och att hålla sig borta från alla de förbud som Allah har nämnt i Koranen. Och att bete sig med den goda karaktär Allah Azza wa Jal uppenbarat i Koranen. Kortfattat, det som har nämnts gällande tron på Koranen. Och att lägga till här att man dyrkar Allah i enlighet med hur Allah har nämnt att vi ska dyrka honom i Koranen. Och i profeten Muhammad sunna alaihi salatu wassalam. Och när det kommer till Koranen, vad som också gör den unik är att den är Allahs mirakel. Yani det är en mu'jiza. Det är miraklet som profeten Muhammad fick alaihi salatu wassalam. Han fick många mirakel, tusentals. Men till skillnad från andra profeter vars mirakel var för folket på platsen och kanske inte bevittnats av folk som kommer efter. Så särskiljer sig Koranen med att det miraklet som Muhammed fick alaihi salatu wassalam finns kvar idag. Och det är Koranen. Den finns hos oss. Och Koranen är detta mirakel. På vilket sätt är Koranen ett mirakel? Dess otroliga, vackra språk. Höga språk, vältalighet. Otroligt vackert. Och Koranen är Allahs tal. Kalamullah. Som vi nämnde. Vi tror på att Koranen är Allahs tal. Det är inte Muhammeds tal. Det är inte ängeln Gabriels tal. Det är Allahs tal från början till slut. Och Allah subhanahu wa ta'ala, som vi har nämnt tidigare, är perfekt. Han är hana enil kamal. Och Allah har inga brister. Och Allah kan inte liknas vid människan. Det finns ingenting som liknar Allah subhanahu wa ta'ala. Och då gäller samma sak Allahs tal. Och därför är Allahs tal överlägset människans tal. Allahs bok är överlägsen alla människors böcker. Det går inte att hitta en bok som liknar Koranen. Den är unik. Talet är unikt. Och det märker man. Till och med när jag var icke-muslim och läste Koran, översättningen, det är inte ens Koran, det är översättningen, så märkte jag att den här boken var, det var inte som andra böcker. I andra böcker var det berättelser, påståenden, teser och så vidare. Den här boken, Allah pratar med mig. Allah svarar på mina frågor. Subhanallah. Så Koranen är unik på det sättet. Och vad som också gör den så unik är att Allah subhanahu wa ta'ala utmanar människan. Alltså om ni säger att den inte är från Allah, då är den vad? Påhitt, den är lugn. Den är från Muhammed eller den är från Satan eller liknande som vissa säger. Taib, om ni påstår det, då borde det vara väldigt enkelt att skriva en likadan bok som liknar Koranen. Om någon annan lyckats göra det, så kan ju ni också göra det, eller hur? Och den utmaningen finns kvar tills idag. Ingen har lyckats skriva en bok som kan liknas vid Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala gjorde utmaningen ännu enklare. Skriv ett kapitel. Koranen är 114 kapitel. Skriv ett kapitel som kan liknas vid Koranens kapitel. Även om det så är som det kortaste kapitel, som är 3 vers. Fram tills idag, ingen har kunnat anta denna utmaning och besegrat Koranen. Och Allah nämner ju Koranen även om alla jinner och människor skulle samlas i en komplott eller liksom gå ihop för att skriva en bok som Koranen, så kommer de aldrig kunna göra det. Fram till domedagen, subhanallah. Och Koranen är unik, det vet alla. وَلَقَدَ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ Allah säger att vi har underlättat Koranen för att lära sig. Vilken bok på jorden som är så här stor kan memoreras av barn? Kan memoreras av tusentals, hundratusentals människor? Subhanallah. Det tyder på att den är unik. Vilken bok är så vacker som Koranen? Häromdagen satt med en icke-muslim. Så jag frågar, han har läst lite Koranen, så han har hört Koranen. Så nej. Han tänker att det är som en vanlig bok. Ja. När jag satte på Koranen, han var helt inne, han lyssnade, stängde ögonen och sa, jag har aldrig hört någonting liknande. Aldrig. Det är vanligt. Det finns några reactions på YouTube, men jag har sett också. Folk som gråter, inte ens muslimer. Subhanallah. Folk som inte kan arabiska, de står i bönen och ber, de börjar gråta. Och därför, vad sa till och med kuffar i Mekka? När Muhammad alaihissalam spred islams budskap i Mekka och läste Koranen för människorna. Och folk kom från andra städer. Vad var rådet de fick? Håll för öronen. Muhammad läser magi. Han kommer att förtrolla era hjärtan. Sen, så här, jag glömt bort vem det var. Han var väldigt kunnig inom språk. Han såg profeten läsa Koranen. Så han tänkte, jag är en vuxen människa. Jag kan skilja en poet. Jag kan skilja på vad som är poet och poesi och vad som är magi och vad som är... Jag ska lyssna, dumma själv. Så fort han lyssnade, mashallah, han sa, det här är inte för någon människa, det är från Allah subhanahu wa ta'ala. Han var bland de mest vältaliga araber. Subhanahu. Så Koranen är ett mirakel på det sättet. Och det är också ett mirakel med dess innehåll. Att den innehåller information som människan inte kände till på den tiden. Information som vi har kommit fram till idag med mycket avancerad forskning. Bara den informationen om hur fostret utvecklas i magen. Som har nämnts i Koranen och i Sunna. I detalj. Omöjligt att profeten Muhammad a.s. skulle veta detta. Det är 1400 år sedan i öknen. Det här är saker man har fått reda på idag. Och till och med vissa forskare sa att vissa saker var som nya för oss. Och sen när vi kollade upp dem, de stämde överens med Koranen. Subhanallah. Så hur kan man bortförklara någonting sånt? Det går inte att ljuga ihop avancerad vetenskap. Det funkar inte. Eller hur? Och sen också det faktumet att Koranen kallar till allting gott. Det bästa levnadssättet. Det bästa för människan. Och så vidare. Att den inte innehåller några motsägelser. Allah azza wa jalla säger i Koranen: "Walau kana min indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan katira." Att skulle denna bok vara för någon annan än Allah, skulle de finna mycket motsägelser. Alla böcker på jorden finns det motsägelser, förutom Koranen. Det finns ingen motsägelse i Koranen. Subhanallah. Och man kan prata mycket om Koranens stycke. Men Koranen är då det mirakel som Allah azza wa jalla skickade till profeten Muhammad a.s. som kommer att bestå till domedagen. En annan sak som också är unik med Koranen, till skillnad från andra böcker, är att Koranen är bevarad. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun." Att det är vi som uppenbarat denna bok och vi kommer att bevara den. Men Allah azza wa jalla uppenbarade Koranen och vi kommer att bevara den, vi kommer att skydda den. Tidigare böcker som alla uppenbarade, Taurat och Injil och så vidare, gick vidare i arv. Efter att profeten hade dött så fick deras präster, rabbiner, lärda ta dessa böcker. Och ansvaret gavs till dem. Men tyvärr, det kom där folk som inte var goda, som inte var uppriktiga. Som började dölja kunskap, sålla bort kunskap, som började förvanska, ändra, manipulera, förvränga Allahs uppenbarelse. Och därför finns ingen av tidigare uppenbarade böcker kvar idag. De är alla förvanskade. Det finns fragment, bitar, delar kvar. Men i sin helhet finns ingen av tidigare böcker kvar. Ett Taurat, och Injil och Zabur finns inte kvar idag. I deras originalskick. Och jag skulle säga inte ens i närheten av deras originalskick. Vi kommer komma tillbaka till den punkten sen. Men Koranen har Allah subhanahu wa ta'ala själv lovat att bevara. Och därför, Koranen bevarades på profeten Muhammeds sida a.s. muntligt, eller hur? Araberna var inte ett folk som skrev mycket. Det fanns skribenter, det fanns skriftlärda. Men de var ett folk som hade starkt minne och memorerade. Och Allah azza wa jalla gjorde att profeten Muhammed a.s. memorerade hela Koranen. Förmedlade vidare till folk som memorerade den. Men man skrev också under hans tid. Och när Koranen uppenbarats under 23 år, vilket också är en unik egenskap att Koranen uppenbarades munajjaman, alltså stegvis i 23 år, så samlade man sedan hela Koranen på Uthmans tid, då han var khalifa, och skrev den från början till slut och skickade ut den i den muslimska världen, flera olika exemplar. Och dessa böcker finns kvar än idag på museum. Så Koranen är bevarad. Det finns inte två olika Koran eller tre olika Koran. Det finns en enda Koran, subhanallah. Och inte bara det. Det här många säger, ja, men det kände jag till. Men har ni också tänkt på att Allah subhanahu wa ta'ala inte bara bevarat Koranen, Allah har också bevarat Koranens språk. För tänk om Koranen skulle innehålla, eller arabiska språket skulle ha utvecklats som andra språk. Om du går tillbaka till engelska och liknande. Jag vet inte om man pratade engelska för 1400 år sedan, men om du går tillbaka några hundra år, du kan inte ens läsa det nästan. Gammel svenska, går tillbaka till gamla texter, du kan inte läsa det. Eller hur? Du kan inte förstå det på det. Vissa ord kanske och så vidare. Men du måste gå och studera på universitet och språkkunskap jättelänge, kanske 10 år för att kunna förstå det språket. Men arabiska, språket är bevarat. Men Koranens språk är arabiska. Det mest korrekta arabiskan idag. Vill du veta, ha en måttstock vad som är rätt och fel inom arabiskan, man går tillbaka till Koranen. Det är al-fossa. Koranens språk är bevarat. Och inte bara att Allah bevarat Koranens språk, Allah har också bevarat Koranens förklaring. Har ni tänkt på det? Tänk om Koranen bara kom och det fanns ingen förklaring. Alltså alla får tolka som de vill. Men det är inte så, eller hur? Vi har tafsirböcker. Tolkningsböcker. Och hur förklaras Koranen? Den förklaras med andra koranverser. Och den förklaras av profeten Al-Islam. Hur han förklarade Koranen och implementerade Koranen finns kvar idag. Autentiska berättelser. Den här versen betyder si och så. Den här versen betyder inte si och så. Och så vidare. Och Koranen förklarades av profeten Muhammeds kompanjoner Al-Islam och radiyallahu anhu. Som var där, bevittnade när Koranen kom ner, då de talade Koranens språk, de visste i vilket sammanhang denna vers kom ner och förklarade vad versen betyder. Subhanallah. Så att ingen kan komma idag och köra någon så här modern tolkning på Koranen, utan alhamdulillah, det finns en tolkning som är bevarad av Koranen. Mashallah. En annan unik egenskap som Koranen har, är att den är muhaimin. Och på svenska skulle kunna betyda kanske att den är dominerande. Den är överlägsen. Den är den sista uppenbarade boken. Och den upphäver alla tidigare böcker. Upphäver alla tidigare böcker. Och är den boken som Allah Azza wa Jalla har gjort muhaimin. Yani den boken som dominerar över alla andra böcker. Det är den enda boken som ska följas. Och som vi nämnde, den innehåller all tidigare uppenbarad kunskap. Och därför, när profeten Isa a.s. kommer tillbaka, vilket kommer att vara hans lag? När Jesus kommer tillbaka, vad han kommer att följa? Och vad han kommer att leda muslimerna med? Koran och sunna. Koranen och sunna. Kommer han att leda muslimerna? Han kommer inte komma och säga att vi ska följa Taurat och Injil. Utan han kommer att vara som en ledare för muslimerna. En följare till profeten Muhammed a.s. och den uppenbarelsen som han fick, vilket är Al-Quran al-Karim, den sista boken. Som till och med upphävt hans uppenbarelse. Så alla profeter, och det var ju därför också, en gång så stod ju Umar radiallahu anhu och läste från några blad från ett taurat. Så profeten a.s. han sa, vad är det här för någonting? Så han sa, det här är från ett taurat. Och då så säger profeten Muhammed a.s. Wallah, om min broder Musa skulle leva idag, skulle han inte ha någon annan skyldighet än att följa mig. Inte Taurat. Han skulle följa mig och Koranen. Så är det. För alla profeter, som Allah nämner i Koranen, avgav ett löfte. Att om de skulle träffa profeten Muhammed a.s. så skulle de följa honom och lyda honom. Han är profeternas ledare, profeternas profet. Så han är den som är den sista profeten. Den sista uppenbarelsen som gäller fram till domedagen. En annan viktig sak när det kommer till tron på Allahs uppenbarelser. Vi har ju nämnt nu att man specifikt ska tro på Koranen och allt vad den innehåller. Muslimer tror också på sunna. Vad som uppenbarats vid sidan av Koranen. Som förklarar Koranen. Det är också en uppenbarelse. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Att vi uppenbarar till dig, ja Muhammed, ett dhikr. För att tydliggöra vad som uppenbarats till dig. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att han uppenbarar två saker. Den ena förklarar den andra. Den andra, det är Koranen. Att denna bok ska förklara vad som uppenbarats för människorna. Så vad är det som förklarar Koranen? Det är sunna, det är haditherna. De är också uppenbarelse. Och därför måste man som muslim tro på sunna. Man måste tro på haditherna. Och det går inte att vara muslim och att neka hadither. Och det är så att den som nekar hadither och säger att det finns inga hadither, den personen är kafir. Han är inte muslim. Det finns idag en sekt som heter Koranion. Koranister eller vad man ska säga. Koranion. Det finns olika sekter inom den inriktningen. Och de säger vi tror bara på Koranen. De här människorna är inte muslimer. Och de motsäger sig själva. För att i Koranen så nämner ju Allah att han uppenbarat två saker. Så om ni tror på Koranen, då måste ni tro på den här versen. Och Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen nämner i 30 verser ungefär att vi ska följa profeten Muhammad a.s. Hur gör vi det idag? Hur gör vi det idag? Hur följer vi profeten Muhammad idag a.s.? Genom hadithen, eller hur? Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också i Koranen: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوا. Det sänder budet givet er, ta emot det. Och det han förbjudit er ifrån, avstå från. Eller hur? Vad säger Allah Azza wa Jalla också? وَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. Om ni tvistar en fråga, för den då, referera den tillbaka till Allah och hans sändebud. Och då säger ulema som Imam Shafi'i och liknande, att under profetens tid, a.s.w., referera era tvister tillbaka till Koranen och till profeten Muhammad a.s. som person, låt han döma. Och efter hans bortgång, referera tillbaka till Koranen och sunna. Så i Koranen finner vi att vi ska följa sunna. Och Allah nämner också flera verser som ni känner till. Al-kitaba wal-hikma. Boken och visheten. Två saker. Inte bara en sak. Och därför, det här är viktigt att belysa. För ibland man ser i debatt, man ser i skolan och liknande, i religionsundervisning, när icke-muslimer eller okunniga så kallade islamvetare försöker säga saker om islam, så säger de, det här står inte i Koranen. Du har säkert hört det. Det står inte om hijab i Koranen, det står inte om si och så i Koranen. Det spelar ingen roll om det inte står i Koranen, för det står i sunnah. Men hijab står i Koranen, för det första. Men även om det inte skulle göra det, det står i sunnah. Det här påståendet att det står inte i Koranen, det håller inte. Utan det måste man tro som muslim då på både Koranen och sunna. Och det går inte, som sheikhen här nämner exempel. Det går inte att bara tro på Koranen och förneka sunna. Det funkar inte. För även om du skulle försöka. Allah säger i Koranen, förrätta bönen. Gör ruku, gör sujud. Nämns i Koranen. Nej, hur många salat ska vi göra? Står det specifikt? Nej. Står det hur många raka'a man ska göra? Hur många enheter man gör i varje bön? Att fajr, den är två raka'a. Tiden för fajr, det är den här tiden. Dhuhr är fyra raka'a. Står det i Koranen? Står det tiden för dhuhr? Står det att du ska läsa tyst? Står det att du ska göra två sujud per raka'a? Ingenting av det står i Koranen. Står det vad du ska säga i sujud och ruku'? Nej, det står det. Allt det står i sunnah. Och därför tror vi att Allah Azza wa Jalla uppenbarade Koranen med ganska generella påbud. Som sen förklaras av profeten Muhammad a.s. i praktiken. Eller hur? Och därför säger han i hadithen: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Be så som ni har sett mig be. Är ni med? Och därför det går inte att vara muslim utan att följa sunna. Samma sak med zakat. Det står att du ska ge till fattiga, men hur mycket? Och när ska du ge? Det står inte. Hajj. Allah nämner att vi ska göra hajj till Mekka. När ska vi göra hajj? Vilken dag? Och vad gör man i hajj? Det står inte specifikt i Koranen. Hänger ni med? Ska vi göra hajj varje år? Det står inte heller i Koranen. Så att sunnan fullbordar och kompletterar Koranen. De går hand i hand. Sunnan förklarar Koranen. Och därför man kan inte vara muslim utan att tro på sunnan. Och självklart då den autentiska sunnan som också är bevarad på ett helt mirakulöst sätt. Om man studerar kunskapen om sunnan, den är också en otrolig kunskap. Ni vet, ni icke-muslimer har historia. Alltså, vem har skrivit den? Allah. Hur den har skrivits, Allah alam. Hur pass sann den är, Allah alam. Allt går ifrågasatt. Men när det kommer till hadither, man vet vem har berättat. Berättar kedjan, vem skrev ner boken, böckerna bevarade, böckerna fördes vidare och så vidare. Hur pass pålitliga är de som berättat hadithen? Hur pass stark minne hade de? Hur många gånger träffade han den här sheikhen som berättade hadithen och så vidare? Fanns det en möjlighet att de inte träffades? Alla de här aspekterna går sig igenom i hadithkunskap. Det är en unik kunskap som endast denna umma har fått. Kunskapen om bevarandet av sunna. Sen har vi också lite andra aspekter. Vissa visheter som Allah nämner i varför han uppenbarade böcker. Vissa visheter i varför Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade böcker. Självklart som vi sa, som en vägledning för människorna. Allah uppenbarade också böckerna för att de ska vara en hujja. Ett argument, ett bevis mot mänskligheten. Att de inte ska kunna komma och säga att vi visste inte, vi hörde inte. Vi kände inte till ditt budskap. Utan budskapet finns uppenbarat för människorna. Allah subhanahu wa ta'ala säger: Rusulan mubashirina wa mundirin. Vi skickade sändebud som glädjebärare av goda budskap och varnare. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujja. Så att människorna inte ska ha något motargument. Ba'da rusul, efter sändebuden. Wa kana Allahu azizun hakima. Yani ingen ska kunna komma efter sändebuden och säga vi visste inte, vi hörde inte. Det finns ingen skrift eller vägledning kvar. Nej, det finns. Det är en hujja mot människorna. Den andra visheten är att dessa böcker sändes för att kalla människorna tillbaka till ett tawhid. Och alla profeter som vi vet, deras kärnbudskap, grundbudskap, huvudkall har alltid varit ett tawhid. Att kalla människorna till att särskilja Allah Azza wa Jal i dyrkan. Som jag har nämnt tidigare, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Att jag skickat ett sändebud till varje folk med påbudet av att endast dyrka Allah och att hålla er borta från ett taghut. Så alla sändebud från Adam till Muhammad alayhi wasallam kom med kallet till att särskilja Allah i dyrkan, att inte dyrka någonting vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är också det som präglar alla uppenbarelser. Alla uppenbarelser är tawhid från början till slut. Allting i Koranen, i ett taurat och injil, går tillbaka till ett tawhid. Att särskilja Allah i dyrkan. För vad är meningen med livet? Att dyrka Allah, eller hur? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Och vad är att dyrka Allah? Det är att följa hans påbud. Hålla sig borta från hans förbud. Och det här är det som finns i Koranen. Och vad finns det mer i Koranen? Det finns berättelser om profeterna. Och vad handlar de om? De handlar om profeternas kall till tawhid. Så det går också tillbaka till tawhid, eller hur? Deras konflikt med folk för att de inte accepterade tawhid. Vad handlar Koranen också om? Den handlar om tron på nästa liv. Jättemycket. Och vad är det? Det är en konsekvens, en belöning eller straff baserat på om du underkastar till tawhid eller inte. Yani, hur kommer det att gå för folket av tawhid i nästa liv? Och hur kommer det att gå för folket av kyrk i nästa liv? Så allting i Koranen. Att det haddak, hämta en vers i Koranen som inte handlar om tawhid. Som inte går att referera tillbaka till tawhid. Och därför som Ibn al-Qayyim säger att allt, hela Koranen handlar om tawhid. Från början till slut. Och därför när man frågade vissa ulema, de säger: Sheikh, vilken är den bästa tawhidboken? Vad sa han? Kitabullah. Allahs bok, Koranen. Bila shak, bila niza. Koranen är tawhid från början till slut. Islam är tawhid från början till slut. Det är den viktigaste kunskapen, aspekten av hela religionen. Som man ska betona, studera och lära sig. Så Allah skickade uppenbarelse för att kalla folket som avvikit från tawhid tillbaka till tawhid. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: Kana an-nasu ummatan wahidatan. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Att människorna var ett samfund. Och sedan, inom parentes, splittrades de. Och då skickade Allah sändebud, glädjebärare och varnare. Och sände med dem böcker med sanning för att döma mellan människorna i de frågor de tvistat om. Och han nämner Ibn Abbas i tafsir, yani att folk efter Adam var på tawhid i 10 generationer. Tills shaitan kom och lurade dem att dyrka statyer. Eller hur? På Nohs tid skickade han profeten Noh a.s. Så människorna i grunden är på tawhid och sen avviker de från tawhid. Och då skickar Allah sändebud och böcker för att få människorna tillbaka på rätt spår och endast styrka Allah subhanahu wa ta'ala. En annan visdom i varför Allah azza wa jalla uppenbarat böcker är för att människorna ska döma sinsemellan med rättvisa. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ لِيَقُومَ النَّاسِ بِالْقِسْطِ. Att vi har sänt våra sändebud med tydliga bevis. Och vi sände med dem boken och el mizan för att döma eller etablera rättvisa mellan människorna. Så Allahs böcker sändes ner för att människorna ska behandla varandra rättvist. Och människan behöver detta. Vad är rättvisa? Vad är rätt och vad är fel? Vad är tillåtet och vad är förbjudet? Vi kan inte lämna det relevant, relativt till människan. Du får själv avgöra vad som är rätt och fel. Då kommer det gå åt skogen. Utan det måste finnas någon form av vägledning. Vad är rätt och fel? Och vem känner skapelsen bättre än skaparen? Vem vet vårt eget bästa bättre än han som skapat oss? Så han gav oss denna vägledning för att vi ska vara rättvisa sinsemellan. En till aspekt i varför Allah skickade uppenbarelser är för att det ska stärka sändebuden och profeterna. Det ska vara ett bevis, en hujja för dem. Att de fick mirakel och de fick böcker och skrifter för att stärka deras kall till Allah subhanahu wa ta'ala. Deras position och status. En annan fråga när det kommer till tron på Allahs böcker. Vad är vår skyldighet gentemot Koranen? Nu, vad har vi för skyldighet gentemot Allahs bok? Ska vi tro på Allahs bok? Och sen, vad har vi för skyldighet? Ha?
Implementera.
Implementera. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: Ya Yahya, khudh al-kitaba biquwwah. Och Yahya, ta boken med styrka. Yani seriöst, allvarligt. Och vi blev beordrade att följa Yahya och andra profeter. Så samma sak gäller också oss. Vad menas med att ta boken seriöst? De lärda säger, yani, att lära sig boken, förstå sig på den, agera på den och sprida den. Ja? Och det här är också innebörden av profetens ord a.s. då han sa adinu nasiha. Religionen är uppriktighet. Och då så sa man till vem, ja Rasulullah? Och då så sa han nasiha till Allah, till hans bok och till hans sändebud, till de muslimska ledarna och till gemene muslim. Så han sa här adinu nasiha. Och så nämnde han wali kitabi. Nasiha till Allahs bok. Vad är nasiha till Allahs bok? Det är de här aspekterna. Att tro på den. Att läsa den. Att memorera den. Att förstå sig på den. Att praktisera den. Och att sprida dess budskap. Hängde ni med? Är det någon som kan repetera? Vad är våra skyldigheter gentemot Koranen? Det är logiskt. Det kommer ju turordningen. Vad är det första du gör? Tro på den. Sen?
Läsa
den. Memorera.
Förstå.
Implementera. Och sprida. Sist. Ja, så det här är kortfattat gärna hur vi ska förhålla oss till Koranen. Och det är viktigt. För många muslimer idag tyvärr, Koranen är en prydnad i bokhyllan. Det är en vers som hänger på en tavla på väggen. Eller det är en liten grej som hänger i bilen för att skydda. Ja. Men det finns inte med i deras liv. Det finns inte med att de är ahlul Koran. Att de faktiskt lägger vikt på att läsa Koranen. Lyssna på Koranen. Läsa tafsir. Lyssna på tafsirlektioner. Försöka förstå sig på den. Försöka sprida dess budskap. Implementera dess budskap. Det finns inte. Och det här är fel. Profeten Muhammad a.s. Man frågade Aisha hur var hans karaktär. Vad svarade hon? Kana khuluquhu al-Quran. Hans karaktär var Koranen. Det har ett levande exempel på hur Koranen ska implementeras. Och det är så muslimen ska vara. Koranen ska vara en del av din vardag. Och du ska inte vara den människan som Allah Azza wa Jalla nämner i surat al-Furqan, som profeten kommer att beklaga sig över inför Allah på domedagen. Wa qala rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Och sändebudet kommer på domedagen säga till Allah, ya rabbi, min herre, mitt folk bojkottade denna bok. Beklaga sig. Jag kom med en bok, din bok till människorna, men de bojkottade den. Mahjura. Och då säger Ibn al-Qayyim just med aspekterna. Att bojkotta Koranen, det är vad? Att inte ens vilja läsa det. Eller värsta av allt, inte vilja tro på det. Eller kafir. Två, inte läsa det. Två, inte försöka förstå sig på det. Tre, inte implementera den. Inte sprida den. Och han nämner andra aspekter. Inte dumma med den och så vidare. Eller man bara iggar den, vänder den i ryggen. Det här är Allahs bok. Du är muslim. Du ska tro på Koranen. Från början till slut. Så det här faller in under tron på Koran. En till sak som också faller in under hur vi ska förhålla oss till Koranen är ta'zim al-Koran. Att högakta Koranen. Respektera. Ära Koranen. I dess bokform, i dess muntliga form, i dess innebörd, betydelse, dess lagar. Allting från Koranen ska högaktas och äras, respekteras. Vad säger Allah Azza wa Jal? ذَلِكَ وَمَنْ يُعَبِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Att den som högaktar Allahs sha'air, en religion, regelverk, det är ett tecken på taqwa i hans hjärta. En muslim högaktar allt från religionen. Ärar, ta'zim. Ärar Allah Azza wa Jal. Högaktar Allah Azza wa Jal över allt. Eller hur? Och ärar, högaktar hans sändebud och profeter. Allihopa. Vanärar, kränker ingen av dem. Och samma sak med Allahs bok. Man högaktar och respekterar Allah Azza wa Jals uppenbarelse. Och det är viktigt. Idag, du finner folk som säger muslimer, de skojar om saker från religionen. Skojar om saker från Koranen. Vifta bort det som att det är ingenting. Det är kultur, det är tradition. Allvarliga saker. Subhanallah. Så att om du hör att någonting är från Koranen, sami'na wa ata'na. Det är viktigt. Jag hör, jag lyder. Inte säga som vi sa i kitab, sami'na wa asaina. Vi hör vad du säger Allah, men vi kommer trotsa. Nej. Muslimen, acceptera. Även om du har brister, du kanske inte kan leva upp till någonting, du syndar. Du erkänner att det här i Koranen är det som är rätt. Och jag är den som gör fel. Jag önskar jag kunde följa dig i Koranen. Gör dua för mig att jag ska följa dig i Koranen. Men säg inte, men kommer någon egen tolkning. Gör halal, Allah har gjort haram, som folk gör idag. Han vill köpa hus med ränta, han kommer med någon konstig egen tolkning av versen av ränta och kallas, vi bor i Europa, det blir halal och så vidare. Någon han tycker om att röka weed, han säger, det står inte i Koranen. Ja, det är halal att röka weed. Vad är det här? Du kommer med egna lagar och bestämmelser. Du följer din hawa, du följer inte Koranen. Så jätteviktigt att högakta, respektera, ära Koranen. Allah Azza wa Jalla, han nämner profeterna i Koranen. Vad säger han? وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّ سُجَّدًا وَبُكِيًا. Att när Ar-Rahmans verser lästes för dem, så föll de ner på sina ansikten gråtandes. De föll ner, سُجَّدًا وَبُكِيًا. De tog åt sig. Vad säger Allah om sahaba? Att när Al-Quran lästes för dem, de ökade iman. Och vad säger Allah Azza wa Jalla också? وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Då Koranen läses, recenteras, var då tysta. Lyssna, kanske ni kommer att förbarmas. Ni kommer få Allahs rahma. Yani, av respekt. Höj inte rösten över Koranen. Överrösta inte Koranen. Utan lyssna. Man hör Koranen läsas, khalas. Som Umar kan waqafan inda kitabillah. Du hör något från Koranen, khalas. Acceptera, sami'na wa ata'na, direkt. Du stannar upp vid Koranen. Sen har vi också att man som muslim tror på allt i Koranen. Allt. Det finns inte som det finns i andra religioner. Att man tror på vissa saker, lämnar vissa saker. Allah fördömer detta beteende i Koranen. Då han nämner فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Yani, ska ni tro på en del av boken och förneka en del av boken? Det här kan vi inte göra. Och därför finns också tyvärr ibland vissa muslimer som fallit in i detta. Att de säger vi moderna muslimer, sekulära muslimer, vi tror på vissa aspekter av religionen. Följer vissa aspekter av religionen. Men vi tror inte på allt i Koranen. Och islams fiender är väldigt måna om att sprida den här da'wan. Att få muslimer att ta avstånd från saker i Koranen. Ta avstånd. Sympatisera med saker som är oislamiska. Och opponera sig mot Allah Azzawajals lagar och bestämmelser. Och det här ska man akta sig för. Eller försöka få Koranen att framstå som en gammal, icke-modern bok. Orättvis bok. Passar inte in i denna tid och så vidare. Nej. Muslimen vet att Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade Koranen till den sista profeten. Eller hur? Till den sista umman. Och den gäller fram till domedagen. Det är den mest moderna boken. Den passar varje tid, plats och folk. Det är inte en arabisk bok. Det är inte en medeltidsbok. Det är en bok som passar alla tider, alla människor. Och alhamdulillah, den innehåller bara gott som vi sa. Och kallar inte till någonting negativt. En sista punkt bara här. När det kommer till tron på Allahs böcker. Vi sa ju att vi tror på tidigare skrifter. Generellt och Koranen specifikt. Eller hur? Vad är likheterna och skillnaderna i dessa böcker? De är inte samma, eller hur? Att Taurat och Injil och Zabur, de är olika. Men vad är likheterna och vad är skillnaderna? Det är en viktig fråga, eller hur? Och då nämner de lärda att de är i grunden en och samma. Alla Allahs böcker kallar till tawhid. De här tron på Allah, hans änglar, hans böcker, sändebud, domedagen, det skiljer sig inte. Ingen av dessa bestämmelser, trosartiklar har blivit upphävd eller ändrad. Utan det har alltid varit samma. Kunskapen om Allah, tawhid, har alltid varit en och samma. Tron på hans änglar har alltid varit en och samma. Och så vidare. Det har inte ändrat sig. Tro på nästa liv och paradiset och helvetet är en och samma. Så i grunden enas i böckerna i denna punkt. Men böckerna kan skilja sig i vissa lagar. Bestämmelser och regler beroende på plats, tid och folk. Är ni med? Att någon kanske hade en lite mer böner, lite mindre böner, kanske gjorde wudu på ett annat sätt och så vidare. Yani, regler och bestämmelser kunde skilja sig. Matregler, som vi känner till, Ben Israel hade andra matregler och så vidare. Men i grunden, tawhid, kallet var ett och samma. Och där finner man, om man kollar i Koranen, då Allah säger شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى. Att vi har uppenbarat till dig, yani Muhammad, i religionen det som vi uppenbarade till Noah, och det vi uppenbarade till dig, och det vi rådgav eller uppenbarade till Ibrahim, Musa och Isa. Men i grunden, alla fick samma uppenbarelse om att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och det kallas för al-wasaya. Al-wasaya är här typ vägledning, kan man säga. Inte som så här regler, utan vägledningen är en och samma i alla böcker. Och därför, vad säger Isa? وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّ. Att Allah beordrade mig med bön och zakat så länge jag lever. Bön och zakat är från islam, eller hur? Så att bön och zakat är något som präglat alla religioner. Alla profeter och dess folk har haft bön. Zakat och liknande regler och bestämmelser. وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Och vi rådgav människan, uppenbarade för människan att vara god mot sina föräldrar. Det är också en sån här regel som alltid har funnits. I alla tidigare böcker. Ta med sista fråga innan vi avrundar. Hur ska vi muslimer förhålla oss till tidigare böcker? Mer konkret. Är det halal? Eller okej att gå och läsa Bibeln?
Ja. Om man ska träffa de som följer den boken,
Brodern säger att det är okej att läsa Bibeln. ur ett komparativt perspektiv för att kunna göra da'wa på kristna och judar. Hassan?
Man ska först vara kunnig
inom ens akida. Det generella rådet som jag har läst är att vi inte ska läsa tidigare böcker. Ett, för att vi är inte i behov av det. Alltså du ska inte läsa det i form av att söka vägledning. Det har vi i Koranen. Och det var ju det som profeten sa till Umar radiallahu anhu. Att det var det han liksom förbjöd. Att läsa tidigare skrifter för att söka vägledning. Alltså vi har ju Koranen. Sen som ni också nämnde, det här med att göra da'wa till kristna. Det är också bra att du tog upp det. Jag tycker inte att personligen att det är det bästa sättet att göra da'wa på. Den här ni ser ofta på så här, YouTube och sånt här, debatter. Och så står en muslim där med Bibeln och säger, det står i Bibeln, här. Det kan vara bra att känna till, men Bibeln är förändrad. Och det finns texter som de kommer att stödja sig på. Så då blir det så här, men du använder Bibeln mot oss, men jag får inte använda Bibeln mot dig. Alltså hur skulle du ha det? Är ni med? Så det blir lite svårt att argumentera det. Men det är ändå bra att känna till. Men det är också som brodern sa, att man först är väl förankrad i sin egen tro. Man känner till islam, man känner till Koranen. Och egentligen, är du kunnig inom Koranen, så kommer du, de argumenten Allah nämner i Koranen räcker. Många de tänker så här, da'wa, studera filosofi och studera avancerade argument. Och Allah använder väldigt enkla argument i Koranen. De säger så här, men Jesus är gudomlig, han skapades utan far. Eller hur, de säger så. Vad svarar Allah på det? Inna mathalu ka mathali Adam. Okej, ni säger så, men vad säger ni då om Adam? Ni kristna, ni tror på Adam. Allah skapade Adam utan far och mor. Han är också gudomlig då, eller? Är ni med? Så argumenten är väldigt enkla. Och de finns i Koranen. Och jättemånga sådana argument. Och det är de bästa argumenten. Vi har lärt oss i hadithen att profeten Muhammad alaihissalam, han sa la tusaddiqu ahli al-kitab wa la tukaddibuhum. Bekräfta inte det de säger och dementera inte det de säger. Och baserat på det här har de lärda nämnt att vad som står i tidigare skrifter kan delas in i tre kategorier. Ett, det som överensstämmer med islam. Till exempel de 10 budorden. Du ska inte stjäla, du ska inte göra zina och så vidare. Det överensstämmer med islam, det tror vi på. Det bekräftar vi. Sen har vi det som går emot islam. Som att Gud ska ha vilat den sjunde dagen. Eller att Gud ska ha brister, som det nämns i Bibeln. Det här dementerar vi. Det stämmer inte, det finns noll sanning i det. Det här är från de sakerna man har förändrat i Bibeln. Eller att vissa profeter ska ha gjort zina och incest och kuffer. De nämner att profeten Suleiman lämnade religionen. Det här dementerar vi. Allah säger, vad man kafara Suleiman. Det är batel, det är falskt. Det lugnar om profeten. Och sen har vi den tredje kategorin av information. Och det är den som varken överensstämmer eller går emot Koranen. Och där säger vi Allah. Och den kunskapen är tillåtet att berätta vidare. Men inte som ett så här bevis. Men hadithu an ban Israel wala haraj. Profeten alaihissalam sa, ni kan berätta för ben Israel deras berättelser, det finns ingen skada i det. Ni som ett stöd. Ni förklaring på vissa berättelser och så vidare, så länge de inte går emot islam. Men i alla fall, som jag sa, fokus ska ligga på att studera Al-Quran Al-Karim. Helt oförändrad bok, sanning från början till slut, vägledning fram till domedagen. Och det är den boken vi ska fokusera på och studera. Och det som sista råd till mig själv och till er, att vi måste lägga vikt på att lära oss Koranen, studera Koranen, att Koranen har en tid av våran vardag. Det är som en del av våran dag. Vissa har liksom inbokat, men varje dag jag ska träna eller göra det ena och det andra, plugga och hit och dit. Men varför har vi inte det när det gäller Koranen? Varför har vi inte, jag måste läsa en juz varje dag, jag måste lyssna på en tafsirlektion varje dag, wallah jag känner mig dålig, jag förstår mig inte på Koranen. Varför strävar jag inte att förstå mig på Allahs ord? Allah talar till dig. Du vill inte förstå dig på detta tal? Nej, hur? Subhanallah. Rannsaka oss själva igen. Och jag är den första som har brister. Vi borde alla ägna mer tid till Koranen. Läsa, studera, praktisera och så vidare. Må Allah subhanahu wa ta'ala göra oss från ahlu Koran. Amin. Och vi avrundar här för idag och kommer inshallah ta'ala nästa lektion prata om Allahs sändebud. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nu har du en fråga.
Du nämnde någonting om att Tora och Sufi Musa som två separata. Är inte det samma förvarelse?
Det är en bra fråga. Jag tror det finns mycket ikhtilaf där. Vad är Suhuf Ibrahim och Musa? Och vad betyder ordet Suhuf? Vissa nämner att det indikerar på en kortare text. Suhuf blad. Men vad jag förstod, Suhuf kan också betyda skrift. Och exakt vad de innehöll, jag tror det finns mycket olika åsikter i den frågan.
Då måste det innebära att Musa alaihissalam fick både Torah och en separat skrift.
Det kan vara så, ja. För Torah var ju mycket lagbok.
Kan det kanske också vara en pseudonym, kanske?
Det kan vara det. Som jag sa, jag tror det finns lite olika åsikter där. Vad var exakt Suhuf Ibrahim och Musa? Vad är det för dag idag, torsdag? Vad är det för dag imorgon? Juma. Datum? Islamisk datum?